Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gamla testamentläsningen för den 13:e söndagen efter trefaldighet. Så skriver profeten Moses i sitt tredje bok, det 19:e kapitlet och från den 16:e versen. Du skall inte gå med förtal bland ditt folk. Du skall inte stå efter din nästas blod. Jag är Herren. Du ska inte hata din broder i ditt hjärta, men du ska tillrättavisa din nästa, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det finns många missförstånd av vad som är kristendom och vad Bibeln lär. Vi har säkert hört till exempel det här. Det speciella med Jesus, det var att han talade om kärlek och inte dom. Att han bad oss älska vår nästa. Han gjorde sig av med gamla testamentet som handlade om krig och dom. Ja, har ni hört något liknande sägas? Ni kanske också vet att man menar att den kärlek som Jesus kom med är så tolerant att man aldrig avvisar vad som är fel. Jesus dömde inte synderskan, brukar man säga. Och därför ska inte vi döma, utan vi ska acceptera allt ifrån HBTQ till islam. Den kristna kärleken betyder för de här människorna att kristendomen ska vara inkluderande och inte utesluta någon. Och därför inbjöd man i Storkyrkan i Stockholm till gudstjänster där muslimer, judar och kristna förenades i bön. Det finns många vägar till Gud och kristna kan inte ensamma göra anspråk på att ha sanningen, förklarade domprosten Hans Ulvebrand tillsammans med några andra präster i en artikel i Dagens Nyheter den 19 mars i år. Det är alltså bara ett par veckor sedan. Förlåt, den 19 augusti i år. Alla dessa missförstånd om vad Bibeln och kristendomen lär reder dagens text ut. Låt oss för det första konstatera att de ord som vi läste från profeten Moses tredje bok inte är Moses högst personliga tankar. Dessa ord är ord som Gud själv uttalade till Moses vid uppenbarelsetältets eller tabernaklets ingång. Gud som hade fört Israels folk ut ur Egypten hade bett dem att tillverka en förbundsark. Alltså en sorts guldbestruken låda där lagens tavlor, där en skål manna och där Arons stav förvarades. Han bad dem att tillverka offeraltaren, ljusstakar och uppenbarelsetältet som var ett sorts det här tabernaklet som var ett sorts flyttbart tempel skulle man kunna säga, eftersom folket under många år fick vandra omkring i öknen. Och i det här tältet, tabernaklet, så frambar folket genom sina offerpräster syndaoffer i form av får, bockar och tjurar. Och Gud talade till Moses, men bara Moses. Och inte direkt, utan Gud uppenbarade sig vid förbundsarken i det här templet, tältet. Men först när rökelsedimman hade spridits ut. För ingen kunde nämligen se Gud och leva, eftersom Gud är helig och rättfärdig. Det betyder alltså att det Moses säger i dagens text, det är inte en uppfattning bland många andra uppfattningar. Inte en åsikt bland många andra åsikter. Det var Gud själv talade till Moses. Och som Moses skrev ner. Vi läser i vers ett i samma kapitel som dagens text. Herren talade till Moses. Han sa. Och sen kommer alla befallningar där dagens text är inkluderad. Och Gud är ju sanning. Och därför måste ju allt som han säger vara sant. Vi kan alltså svara domprosten Hans Ulvebrand och alla andra villolärare. Sanningen finns i den heliga skrift. Därför att Gud som är sanning har talat dessa ord. Och om Bibeln är sann så är judendomens, islams och buddhismens tolkningar falska. Det finns inte flera vägar till Gud. Eftersom Jesus är sann Gud och sann människa. Han som sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn. Inte Buddha, inte Mohammed. Det finns inte något annat namn som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Apostelgärningarna 4 och vers 12. Eftersom Bibeln är Guds ord. Bibelns ord är ord som Gud gett profeter, apostlar och evangelister. Så är alltså sanningen inte någonting osäkert. Någonting som lika gärna kan finnas någon annanstans. Och hur kan man då vara säker på att Bibeln är sann? Ja, vi ska väl i alla fall konstatera att om man inte tror att Bibeln är sann, då ska man i alla fall inte kalla sig själv för kristen. Och i synnerhet inte domprost eller domkyrkokaplan eller vad man nu kallar sig. Ordet kristen betyder att följa Kristus. Och det är Kristus som själv sagt, skriften kan inte göras om intet. Om man följer Kristus så tror man på allt vad han säger. Vi har väl aldrig mött någon person som har sagt, jag tror på dig. Alltså jag tror inte på vad du säger. Eller hur? Tror vi på en person så tror vi på vad han säger. Och vad säger Kristus? Och när han citerar det gamla testamentets skriftrullar så kallar han dem för Guds ord. Och när han talar om sin egen förkunnelse så säger han, den som Gud har sänt talar Guds ord. Och när han talar om apostlarnas ord så säger han, den som lyssnar till er lyssnar till mig. Det betyder alltså att gamla testamentets skrifter är Guds ord, Jesu ord är Guds ord och apostlarnas ord är Guds ord. Och alla dessa ord är samlade i Bibelns 66 böcker. Därför är det inte konstigt att Gud idag genom profeten Moses skrifter förklarar, du ska inte gå med förtal bland ditt folk, du ska inte stå efter din nästas blod, jag är Herren. Du ska inte hata din broder i ditt hjärta, men du ska tillrättavisa din nästa så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Vi ser här att kärleksbudet, det är inte någonting som kom först med Jesus. Guds profet Moses hade genom Guds ingivelse uttalat dessa ord 1400 år tidigare. Och vi behöver inte förvånas över detta, eftersom vi vet att det är samma Gud som talar i gamla testamentet som talar i nya testamentet. Och därför är nästan ingenting av det Jesus säger någonting nytt. Det har redan uttalats i gamla testamentet. Och därför säger också Kristus till judarna, som då var mera intresserade av att hålla sig till sina egna traditioner än till Guds ord, precis som judarna är idag. Så säger han till dem, om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig? Till mig har han skrivit. Moses har skrivit om Jesus, om Messias. Johannes 5:46. Ja, det är ju väldigt populärt idag att tala om kärleken. Men den inställning som är tolerant mot ondska och lugn, inte i självförintelse, så att man vill ta i sina armar inte bara bibelkritik och liberal teologi utan också islam, buddhism och hinduism. Den inställningen har ingenting med Bibelns definition av kärlek att göra. Kärleken är tolerant. Men kärleken är aldrig tolerant på bekostnad av sanningen. Låt oss se hur Gud genom profeten Moses idag definierar sann kärlek. Du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Du ska inte stå efter din nästas blod. Jag är Herren. Du ska inte hata din broder i ditt hjärta. Men du ska tillrättavisa din nästa, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du ska inte hämnas och inte hysa arg mot någon av ditt folk. Utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Kärlek är att inte gå med förtal. Vissa har kallat förtal och skvaller för den kristna kardinalsynden. Förmodligen för att det skvallras och baktalas förskräckligt. Inte bland, bara bland världens människor, utan också bland de som kallar sig kristna. Och förtal, det är att inte tala öppet och för alla, utan att tala bakom ryggen, baktala. Också att inte tala öppet om vad som är sant och falskt, vad som är rätt och fel, utan att tala vid sidan om. För tal är att tala om folk utan att ge dem en chans att försvara sig, bröder och systrar, individuella personer, om deras synder. Det är att tala och döma utan att ha någon behörighet, utan att låta saker och ting ha sin gilla gång. Om man får reda på något om sin nästa som är synd, ska man ju prata med honom om det och inte med andra om det. Om vi verkligen älskade vår broder, så skulle vi verkligen bry oss om honom och tala om för honom att han har betett sig illa eller gjort den eller den synden. Du ska inte hata din broder i hjärtat, säger profeten. Den som hatar sin broder, säger Johannes, är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, hur mörkret har förblindat hans ögon. När vi talar öppet och offentligt om vad som är rätt och fel, sant och falskt, så är det inte för att vi hatar, utan det är för att vi älskar. Vi har ju läst i breven till exempel hur Paulus och Petrus varnar för Hymeus och Nikolaiterna. Man pekar ut de falska lärarna. Man varnar för dem. Och det gör vi för att vi älskar. Vi vill genom att visa vad som är rätt och fel bringa människor rätt. Människor har inte nytta av information i en avskild vrå. Kanske är det någon av oss som har sett den här programserien Penn and Teller, som har gått på någon kanal på TV. Penn and Teller, är det någon, ingen som känner till den? Nej. Men det är ju en någon sorts program. De avslöjar lite sådana där övernaturliga bluffar och grejer. Och det programmet drivs ju av två ateister, Penn Fraser Gillette och Raymond Joseph Teller. Och de är ju som sagt bara ateister och tar ju avstånd ifrån Gud, tror på Gud och tror på kristendomen och sådär. Men efter en av deras shower så var det en man som väntade kvar efter den här showen och gick fram till Penn och överlämnade ett nya testamente. Och på innan termen av Nya testamentet så hade han skrivit ner sitt telefonnummer och sin e-mailadress ifall han skulle ha läst Nya testamentet och ville kontakta den här mannen för att samtala om och sådär. Penn är ju ateist, Men han berättar om den här händelsen, att det var ingen som hade gjort något sånt tidigare. Och han var berörd av det, vad som hade hänt. Och han säger så här om detta. Jag ska citera honom. Den här ateisten Penn, han skriver så här: om du tror att det finns en himmel och ett helvete, och att folk kommer till himlen eller helvetet, eller inte får evigt liv, eller vad som helst, och du tycker att det verkligen inte är lönt att berätta om detta, för att det gör att du känner dig socialt pinsam, och ateister som tycker att folk inte ska göra proselyter, jag säger, ni kan dra, ni som har den uppfattningen. Håll er religion för er själva. Hur mycket måste man inte hata någon för att inte vilja omvända honom? Hur mycket hatar man inte folk om man tror att evigt liv är möjligt, men man berättar inte för honom eller henne om detta? Jag menar, om jag trodde utan att tvivla att en lastbil var på väg i riktning mot dig och du inte trodde det, och lastbilen var på väg att köra över dig, då finns det en tidpunkt där jag tacklar omkull dig. Och det här andra vi pratar om, det är ju ännu viktigare. Slut på citat. Ganska allvarliga ord. Ganska talande ord, eller hur? Det betyder att när vi offentligt varnar för det som är fel, varnar för förtappelse, varnar för synd, för falsk lära, så är det av kärlek och omtänksamhet. Det är inte förtal. Det är inte heller förtal när vi konfronterar en broder med sanningen. Och att då sitta tillsammans med muslimer som förnekar att Jesus är Gud, eller hinduer som inte förstår att Gud är en, eller judar som inte erkänner att Jesus är Messias som försonat världen med Gud, och låtsas som att vi alla sitter inne med sanningen, det är inte kärlek, utan hat. Eller hur? Gud säger idag genom profeten Moses: du ska inte hata din broder i hjärtat, men du ska tillrättavisa din nästa, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. När vi varnar vår broder, när vi inte varnar vår broder, så drar vi på skuld. Men kärlek handlar förstås inte bara om att varna och förmana. Det är framförallt en omtanke vi visar i handling. Det är den andra delen av kärleken. Jesus förklarar hur långt den kärleken sträcker sig i sin bergspredikan. Jag säger er, stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Och om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livkläderna, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Jag har hört att det är sagt: du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Matteus 5. Vi talade i inledningen om olika missuppfattningar av kristendomen. Och kanske någon har hört det här uttalandet då: Gamla testamentet bestod bara av en massa bud och regler. Jesus kom med någonting nytt. Kärleksbudet. Det gör hela livet enklare. Man ska bara älska. Ungefär som om kärleksbudet vore enklare än de andra buden. I själva verket så är ju kärleksbudet inte ett lättare bud, utan i själva verket det svåraste. Eller hur? Att av hjärtat och i handling älska Gud och medmänniskan. Det är dessutom så att om man verkligen uppfyller kärleksbudet, att älska Gud och medmänniskan i ord och handling, ja, då uppfyllde man ju hela lagen. alla bud. Om man älskar Gud så har man inga andra gudar bredvid honom. Man sätter Gud före pengar och det materiella, framför sina egna behov, framför sin egen karriär. Om man verkligen älskade Gud så missbrukade man inte hans namn utan höll det heligt i ord, tankar och gärningar. Man helgade sabbaten, det vill säga man aktade Guds ords predikan, lyssnade på det. Om man verkligen älskade sin nästa så hedrade man sina föräldrar. Man vördade och var lydig mot all överhet. Man ville inte skada sin nästa utan hjälpte honom i all nöd. Man vördade sitt äktenskapsförbund och älskade och vördade sin make eller maka. Man stal inte utan såg alltid till att nästan hade det gott materiellt. Och man hade inte begär vare sig till sin nästas hus eller hustru. Aldrig någonsin steg det upp en tanke av i en att vilja ha en annans kvinna eller man, eller att vilja ha vad en annan ägde. Oj, det är kärleksbudet det. Lätt att älska, bara älska, ja, lycka till. Men räcker det inte med att göra så gott man kan? Räcker inte det? Jag kan inte älska fullkomligt, men jag kan göra det lilla jag kan. Gör det lilla jag kan, var det Lina Sandell. Måste man verkligen lyda till 100%? I den del ur bergspredikan vi citerade där Jesus förklarar kärleksbudet, så säger han i nästa vers angående den som verkligen lyder kärleksbudet, så säger han så här: då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Betyder alltså att kärleksbudet kräver att vi ska vara fullkomliga. Och den här sanningen gör två saker med oss. Om vi verkligen speglar oss som i en spegel i kärleksbudet, vad händer då? Ja, då hittar vi genast både den ena och andra synden och överträdelsen i oss, hos oss. Och när vi gör det så inser vi att vi har syndat mot Gud. Det gör ont i våra samveten. Och kanske frågar vi som lärjungarna: hur kan då någon bli frälst? Det andra den här sanningen gör med oss, det är att vi frågar, istället frågan, den naturliga frågan, om det finns någon någonsin som älskat eller älskar som kärleksbudet kräver. Och svaret är ja. Det finns en. En enda. Och hans namn är Jesus Kristus. Kärleksbudet avtecknar den fullkomliga människan, och han heter Jesus Kristus. Det är här evangeliet kommer in. Hur kan då någon bli frälst? Hur ska vi bli frälsta? Svar: Romarbrevet 5, vers 19. Liksom det är många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Vi har inte den lydnad som lagen kräver, men Jesus har den lydnad som lagen kräver. Och liksom det är många Alla, du och jag, stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, Adams olydnad. Så skulle också de många genom den endes, det vill säga Jesu Kristi lydnad, lydnad för kärleksbudet, lydnad för lagen, stå som rättfärdiga. Hans lydnad räknas oss till godo, tillräknas oss. Vi är rättfärdiga. Hör ni, vilken underbar sanning. Vi är rättfärdiga, men inte i oss själva, utan i Jesus Kristus. I hans lydnad och i hans ställföreträdande lidande och död på korset, så är vi rättfärdiga. Aposteln Paulus skriver: den som har gärningar att peka på för sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Romarbrevet kapitel 4, vers 4-7. Gud tillräknar oss alltså rättfärdighet. När vi tror att Jesus Kristus varit lydig lagen i vårt ställe och dött för våra synder, så blir vi rättfärdiga genom tron. Vi kommer aldrig att kunna älska Gud och medmänniskan fullkomligt i detta livet. Men när vi ser hur mycket Gud har älskat oss i Jesus Kristus, så kan vi börja älska honom och vår människa, vår medmänniska, som vi läser: så uppenbarades Guds kärlek till oss, han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Och så säger aposteln: vi älskar. Varför? Därför att lagen kräver. Därför att vi måste kunna bli frälsta genom vår lydnad. Nej, varför älskar vi? Vi älskar därför att han först har älskat oss. Hur då? Genom att han dog våra synder, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Därför att vi vet att Gud älskar oss och visat sin kärlek till oss genom sin son, så ska vi sträva efter att inte gå med förtal, inte hata människor, utan tillrättavisa våra syskon, visa barmhärtighet, inte hysa agg mot någon, utan älska vår nästa som oss själva. Och när vi misslyckas och ser vad kärleksbudet kräver av oss, då får vi tänka på aposteln Johannes ord. Han skriver första Johannes brev, första kapitlet, andra kapitlet, första versen: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, tack för att du idag har påmint oss om sanningen att det finns en sanning och att sanningens ansvar kräver att vi av kärlek varnar för det som är fel och undervisar om det som är rätt. Tack för att du idag genom kärleksbudet har avslöjat våra hjärtan, avslöjat vår kärlekslöshet. Men tack också för att du har visat på att Jesus Kristus har burit vår kärlekslöshet, burit vår olydnad på korset och varit lydig i vårt ställe. Herre, lär oss att älska genom att se vår frälsare Jesus Kristus och hans kärlek. Amen.